Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Tada! Hej Stina!
Hej Elvira!
Kolla här vad jag har hittat. Kan du se vad det här är?
Jag ser att det är något på gång. Jättefint!
Alltså, jag var ute igår kväll och letade noga efter det här som jag tycker är det första klassiska vårtecknet. Det skulle vara en liten överraskning till dig. Men det var ingen som hade slagit ut. Men så småningom kom ju detta bilda vita, väldoftande, surrande mattor. Och nu gissar förstås någon att jag pratar om vitsippor.
Mm. Ja, men det är som du säger, verkligen det första riktiga vårtecknet. Och vi säger välkomna till er som lyssnar. Det här är Ekopodden, avsnitt nummer 29. Och vi fortsätter sprida några tankar i eten kring ekologisk och social hållbarhet. Men det är de här vitsipporna, jag tycker de symboliserar något form av hopp inför våren, eller hur?
Det gör de verkligen, och men de dyker alltid upp på det här stället hemma vid våra trakter runt det här ödehuset. Och det var också här jag var och letade. Så jag vet precis var jag ska gå och leta, och det är ju ett unikt rekreationstrivselställe väldigt nära mig. Mm. Och kommer vi in på vad då?
Dagens tema, rekreation, friluftsliv. Det är temat för dagen.
Just det. Och idag har vi tagit ursprung i förslaget till ny översiktsplan för Kalmar kommun som just nu är ute på en andra granskning. Och här står det att friluftsliv innebär vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelser. Ett aktivt friluftsliv främjar vår fysiska och psykiska hälsa, ger oss god naturförståelse och bidrar till lokal och regional utveckling.
Just det, och här har ju då kommunen en nyckelroll i arbetet med att underlätta, stödja och lyfta fram invånarnas möjligheter att vistas i naturen. Bland annat genom att göra befintliga områden mer tillgängliga och utveckla nya områden för friluftsliv. Och en verklig nyckelperson i det här arbetet, det är ju kommunens alldeles egna friluftsutvecklare Eva-Lena Larsdotter som är vår gäst i studion idag. Välkommen Eva-Lena!
Tack så mycket! Vi är superglada att du är här hos oss och vi ska alldeles strax prata mer med dig. Men först tänkte vi dröja oss kvar en liten stund till i förslaget till ny översiktsplan och de skrivningar som finns där om friluftslivet.
Ja, det gör vi. Och för där beskrivs då vilken stor tillgång friluftslivet är för kommunen och för att den ska utvecklas, bland annat för att gynna besöksnäringen. Och natur- och kulturmiljön, den beskrivs som viktig för vår livskvalitet och att den bidrar till att intresset för att bo i kommunens tätorter är så stort.
Ja, och dessutom så lyfts ju kopplingen mellan friluftsliv och ekologi fram. Hur vi kan få ihop ett rikt friluftsliv med bevarande av olika naturtyper, biologisk mångfald, ekosystemtjänster med mera. För om friluftslivet har ett stort värde för våra invånare så betyder ju det att genom de här positiva effekterna som det har för att vi ska också kunna bevara naturområden och stärka den biologiska mångfalden. Ett exempel på där miljö utmärkt kan kombinera friluftsliv och naturvård säger man ju i eklandskapen.
Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Vem vill inte sitta under en ek med en picknickkorg?
Eller hur? Precis som tjuren Ferdinand där i de här Kalle-filmerna på julafton. Han trivdes ju där tills naturen kom lite väl nära. Mm. Men då är vi inne på hälsoaspekterna och just den här kopplingen mellan friluftsliv och folkhälsa tas också upp i översiktsplanen. Det står att kommunens friluftsarbete ska arbeta förebyggande utifrån folkhälsoaspekten. Och särskilda insatser ska riktas till målgrupper som har behov av en förändrad hälsotrend, vad nu det är. Friluftslivets positiva effekter ska främja rehabiliteringen vid ohälsa.
Ja, och slutligen så finns det också särskilda ställningstaganden som rör barn och unga. Och där står det att kommunen ska utveckla deras intresse för naturen och göra det möjligt att få tillgång till friluftsliv i skolan genom att det ska finnas naturområden i närheten av alla förskolor och grundskolor.
Mm. Allt detta låter ju klokt, men det är väl inte bara kanske guld och gröna skogar här, utan man behöver ju alltid i fysisk planering väga mellan olika intressen. Till exempel vissa områden som ska utvecklas för bostäder eller så, och då kan ju det komma att påverka eller till och med trycka undan värdefulla naturområden. Eller det faktum att Kalmarsund är en viktig farled för sjöfart, men ska ju också rymma då friluftsliv och de som vill segla, paddla kajak eller bada och så vidare. Ja, men nu Stina, nu har vi verkligen pratat nog här själva och det är hög tid att släppa in vår expert på området. Hej igen, Eva-Lena.
Hej, hej.
Du, om jag börjar med att fråga dig lite om hur du tänker på det här med naturen som resurs för att vi ska må bra eller kunna läka och så. Vad är dina tankar kring det?
Ja, men det finns ju forskning som visar hur viktigt det är med naturen just för både fysisk och psykisk ohälsa. Man vet till och med att enbart den gröna färgen kan ge en effekt faktiskt. Så att om man har en park utanför ett sjukhus eller så att man kan bara titta ut på det, så till och med får man en effekt. Men såklart ännu mer effekt om du väl också kommer ut i olika miljöer, olika naturmiljöer.
Mm, ja, men jätteintressant. Vad trivs du själv som bäst?
Men jag behöver lite variation sådär, så att det är väldigt mycket kring vilken känsla man vill ha. Och jag tycker om att vandra och det kan vara både i stadsnära natur men också gärna i skog eller ut med kust. Och vi har ju den här blandningen, så det är ju fantastiskt. Också ett kulturlandskap som vi kan vara i. Så att, ja, men naturen någonstans beroende på vilket humör helt enkelt.
Mm, ja, det är jättebra. Och det är precis som du säger, vi har ju väldigt rika naturmiljöer här. Men ett område som vi jobbar mycket med nu och specifikt är ju det som kallas skärgårdsstaden. Jag cyklar förlåt, skärgårdsparken heter det ju. Det där brukar jag säga fel. Skärgårdsparken heter det. Ja, jag cyklar förbi det här området när jag cyklar till jobbet. Och ja, men då har jag ju sett grävmaskiner och andra, ja, arbeten som pågår där. Och så blir jag lite nyfiken och tänker, ja, nu borde jag nog köra ner och titta här, men det blir inte av. Så då är du här för att berätta lite om vad som pågår där nere. Mm. Vintras var det ju några barn som åkte skridskor på de här våtmarken som har bildats lite is på och sådär. Och nu är det väl lite fågelliv, jag är ganska dålig på fåglar, men någon typ av gässel, änder eller sjöfåglar tyckte jag mig ana. Men du, kan du börja kanske bara säga, var ligger det här området rent geografiskt i Kalmar?
Skärgårdsparken är ju ett område som en del känner till delar. Det är en del ingår som i Kalmar Dämme-området. Men det är kanske bara en 50/6 av hela det här 150 hektar stora området. Men det ligger ju då vid Hagbynäs, alldeles in till södra infarten. Man kör in södra infarten, södra vägen till Kalmar då. Så att det inkluderar Kalmar Dämme, det inkluderar hagmark och mycket våtmarker och också hela beteshagar och lövskogspartier utmed Västra sjön. Så det är också de gamla soptipparna som är som fina kullar och utsiktspunkter nu. Så det är en väldigt varierad natur faktiskt som man kan uppleva inom det här området då.
Och de här grävskoporna som jag såg och sådär, vad gör de där och vad är kommunens ambition med skärgårdsparken?
Egentligen är det att ta tillvara på ett fantastiskt område som vi har haft och som har varit då utbyggt sedan man anlade de här tekniska reningsanläggningarna som är grunden till området för att ta hand om dagvatten då från staden och också ifrån flygplatsen, så det är lite olika system. Och däremellan så har det ju vuxit fram då fantastiska biotoper både i naturen men också i, ja, som fågelliv. Så det är ju både gröna på marken, miljö för djur och växtliv, men också som sagt ett rikt fågelliv. Och där blev det ju också då intresse för rekreation. Sen har det varit lite bortglömt, kanske mest väldigt genuina fågelskådare har hittat dit under åren. Men annars så är det många som har glömt bort det här området. Och nu jobbar vi ju på att utveckla det då. Att göra det mer tillgängligt. Förbättra stigar och system som man kan ta sig fram med på hjul, med rullstol eller med barnvagn och så. Vi kommer också skylta upp och har börjat med olika leder både för promenad och vandring men också för mountainbike. Och vi kommer och har också då redan börjat bygga paviljonger som ska bli tillgängliga också för att komma in med rullstol till exempel och grillplatser, sittplatser i både skuggiga och soliga miljöer och gör det lättare att komma ända till de här vattenmiljöerna då. Så att, men det kommer ju fortsatt att betas, det kommer fortsatt att vara den här miljön som vi hade mellan tekniska anläggningarna så att säga, så är det ju där vi jobbar då med friluftsliv. Så att, och där tänker vi att tillsammans med det huset som har varit en entrébyggnad för besöksanläggningen Salvebyn för 20 år sedan nästan nu. Där tänker vi då att vi ska bygga om och rusta upp det så att det blir naturens hus där vi ger möjlighet till att ge information om hur det här området fungerar men också generellt kring vår natur. Och det kan bli en pedagogisk miljö att besökas med skolklasser men också med grupper som inte är så vana vid vår svenska natur och kanske kan lära sig lite och ha tillgängligt till toalett och vatten och sådana saker som vi vet är viktiga för många för att komma ut.
Det låter helt fantastiskt där som en stor masterplan för det här området. Jättespännande att höra.
Och du, ja, men som du säger, mycket har gjorts men mycket återstår. Verkar allmänheten ha hittat dit? Har du någon, vad har du några tankar kring det? Är det några som hör av sig och lämnar synpunkter och sådär? Eller vad?
Det här är ju ett treårigt projekt och sen kommer det ju fortsätta ändå fler år efter. Men de tre första åren här nu har vi ju fått lokala naturvårdsmedel från Länsstyrelsen för att göra de här satsningarna tillsammans med investeringar som kommunen själv gör såklart här. Och det gör ju att vi gör intensiva insatser just nu de första åren. Så det vi har gjort som jag sa, vi har förbättrat stigar, vi har gjort en ridyta för Hagbynäs hästar som de kan vara och hålla till på särskilt, men de kommer också kunna röra sig i området och rida. Vi har gjort en hundrastgård för vi har hört innan att det var väldigt mycket hund ägare och besökare som besöker området så de också kan släppa sina hundar då under vissa tider när man inte får ha dem lösa. Sen kommer vi nu, och vi har jobbat med de här paviljongerna som jag sa, vi kommer nu att bygga ett väderskydd direkt i anslutning till huset som ju är en huvudentré till området. Och det kommer ju då att göra att man kan samlas under tak och där kommer vi skylta information om området. Vi kommer också jobba väldigt mycket med skyltning i år. Både till området och inom området och vägvisning då i leder och också kunskapsskyltar med olika miljöer då. Sen kommer vi också i år jobba med att anlägga belysning från vägen och fram till entréhuset så att det blir ljust året om att ta sig fram till huset vid parkeringen där. Och vi kommer också att utveckla naturleken, där har vi börjat lite grann med kullar och med miljö, men in till huset ska vi göra lite olika naturlekmiljöer för barn då. Så det är väl framförallt de sakerna som blir år. Sen vill jag bara säga också 24, där räknar vi med, på grund av försenade byggleverans och sådana saker, så har ju själva renoveringen av huvudbyggnaden då blivit lite försenad. Men till sommaren 24 då hoppas vi verkligen att den ska stå klar och då blir det som sagt tillgängligt både till en samlingslokal för 50 personer men också toaletter och dricksvatten och sånt som man kan behöva komma åt även om man inte kommer åt själva lokalen. Så det kommer att bli ett lyft.
Det låter som en fantastisk miljö för många där. Och speciellt det här med att kunna ha den här samlingslokalen också ihop med mitt i naturen så att säga. Verkligen mitt i naturen. Kul att höra. Stina, ska vi gå på våra grönsköna tips kanske?
Ja, men det tycker jag. Vi brukar ju alltid ha med några grönsköna tips till våra lyssnare och det passar ju jättebra. Idag tyckte vi med några lokala utflyktsmål nu till våren då. Så vi har bett dig, Eva-Lena, inför det här avsnittet att fundera på några pärlor i våra friluftsområden som kan passa lite olika målgrupper.
Grönt och skönt tips.
Ja. Och då tänkte vi så här, om vi börjar med en person som gillar att röra på sig, vill få upp flåset och kanske till och med få en utmaning i naturen. Vad skickar vi hen?
Ja, men jag tänker ju på, vi har ju inte så mycket nivåskillnader i vår kommun, men vi har faktiskt det högsta lilla bergstoppen vi har är plus 47 meter. Där kan man klättra upp på, den ligger på Skäggenäshalvön vid med utgångspunkt från Revsudden, man hittar sig upp där. Det är en fin miljö och där kan man ju träna lite klätterträning då. Men annars är det ju mountainbike-leden också kopplade till de här gamla kullarna som vi har vid reningsverket på vardera sida. Och där har vi ett stigsystem nu som verkligen, ska jag säga, är ansträngande om man ska cykla eller om man vill bara jogga runt där. Så är det bra tips, tycker jag, centralt.
Det kan jag verkligen tänka mig. Kuta upp och ner för kullar, där kan man få ordentligt med flås.
Om man tänker tvärtom nu då, någon som mer söker lugn och ro och en plats för stillhet och eftertanke, vad ska man gå då?
Alltså då har vi ju väldigt många platser så det är svårt att välja ut, men om vi tänker i stan, nära stan, att ta sig ut på Stensö udde är ju väldigt fint, där är det väldigt rofyllt, även om det kan vara ganska mycket folk så är det ändå en rofylld miljö. Och vi har inne i stan också Krusenstjärnska trädgården, ju när den är öppen är den en fantastisk miljö att bara sätta sig ner och njuta av en trädgård. Man kan också, på tal om trädgård, då röra sig i våra koloniträdgårdsområden där man ju mellan de privata lotterna kan få den här känslan, för det är så småskaligt alltihop. Men också några kyrkogården som man kanske inte tänker på, som en miljö som är kontemplativ, som är verkligen som en park mitt i stan. Sen har vi ju Skällby, den är ju fantastisk som en mötesplats kanske för barn och så, men också på andra sidan E22an, då har vi Brukshagarna som tillhör Skällby kungsgård och som är en fantastisk skogsmiljö mitt i stan. Så att, om man tänker sig stan så är det, tycker jag. Sen har vi ju norr om stan, har vi Fågelsudd som är lite okänt, jättefina miljöer. Vi har Ljungnäsområdet och vi har Skäggenäshalvön. Det är fantastiska miljöer som är lite mer okända. Och söder om så skulle jag vilja lyfta fram Runtorp. Fantastiska kulturlandskap som är rofyllda på något sätt att röra sig i. Mortorp, där bygdeföreningen har gjort fina promenadrunder att röra sig i, också jättefina miljöer. Ja, men det är några stycken som jag tycker är jättefina som kanske inte alla känner till.
Tusen tack. Man blir ju sugen på att plocka på promenadskorna på en gång, tycker jag. Och ge sig ut på alla de här områdena. Men du, då tänker vi nästa person är en äldre person. Eller kanske en person med fysisk funktionsnedsättning. Då behöver det väl vara lite lätt att komma fram. Inte så kuperat och sen möjligheter till att sitta ner och vila lite. Var ska vi skicka den personen?
Vi har tagit fram lite promenadslingor som tips faktiskt som man kan, och de ska vara tillgängliga på ett bra sätt, alternativa stigsystem som man absolut ska kunna ta sig fram i rullstol eller om man har lite svårare att gå. Och de promenadslingorna, det finns en parkpromenad i stan och det finns en promenad i befästningsstaden som de heter då. Och det finns både som broschyr och tips på hemsidan. Sen har vi ju Stensös delar av det, väldigt god tillgänglighet, och likadant så jobbar vi ju verkligen med det nu då i Skärgårdsparken. Så där kommer vi att ha fina stigsystem och fina vilplatser. Sen om man har möjlighet att ge sig ut och ha bil och så tycker jag Värnanäs och Engelska parken där är ju fantastiskt fin också, som jag tror många äldre skulle uppskatta att röra sig.
Och så har vi barnfamiljen då med lite yngre barn med mycket spring i benen som vill leka i en spännande miljö men som inte är alltför utmanande och inte för riskabel heller om man tänker på ängsliga föräldrar och sådär. Vad har du för tips där?
Ja, men Skällby har jag ju nämnt. Det är ju fantastiskt för det är ju så mycket blandade miljöer man kan. Och där jobbar vi faktiskt nu också med att utveckla ytterligare naturleken. Precis i den södra delen av Skällby i kanten mot Oxhagen. Där ska vi jobba ihop med en konstnär och med skulpturer som blir lekvänliga i naturmiljö. Så det blir jättespännande. Så Skällby utvecklas hela tiden. Vi har ju också en kossa med kalvar där som kan vara lite spännande att klättra på. Och det har vi ju utvecklat lekplatserna med lite såna här speciella klätterställningar. Så. Men som finns på fler ställen då. Rosenträdgården till exempel har ju ett jättestort bi. Och det inspirerar ju till lek samtidigt som de äldre kan sitta och titta och lukta på blommor eller göra någonting annat. Men sen naturlek jobbar vi ju med nu i Skärgårdsparken också. Där kommer vi att utveckla det. Sen tänker jag, om man vill läsa ut mer i skogen och så, så är ju Karnaberg jättespännande, som ligger mellan alldeles i södra delen av hela kommungränsen då, mot södra Påryd. Där är det ett klippblocklandskap som är jättespännande för barn att klättra i, och jag tror inte att det är så farligt. Man kan ramla lite, men det är farligaste för barn är om vi inte låter dem leka, inte att de slår sig lite ibland.
Så kan man packa lite plåster i fikakorgen så klarar man sig, eller hur?
Ja,
du, jättebra, jättebra. Då kommer vi, tror jag, till den tuffaste biten här. För nu tar vi en skeptisk person som helst hittar avkoppling vid skärmen eller i en skål med såna där krispiga dillchips. Mm. Här får du maxa lockelsen. Vad ger vi den här personen?
Ja, det är ju inte jättelätt, men oftast är det så att man väl kommer ut och gör någon runda med lite delmål, då blir det jättespännande. Så hur motigt det ändå är innan man ger sig ut, så har man lite delmål och lite god matsäck med sig, så brukar det lösa sig. Men när man väldigt fixerar vid det här med digitalt, så har vi ju nu en app som heter Naturkartan. Där kan man ju titta innan i telefonen eller på datorn då, om några områden som man vill ge sig ut till. Så där finns ju tips om alla de här platserna som jag nämnt. Vi har ju också Hitta ut. Det är ju checkpoint som man springer och letar. Det är ju en typ av skattjakt som Kalmar orienteringsklubb då tillsammans med kommunen har tagit fram. Där man letar efter de här numrerade platserna på olika sätt, och det brukar vara jättespännande för många att komma ut. Man har något och lite delmål då. Och sen så har vi ju de här storymapsen som vi har också. Vi har till exempel att en väsensvandring som man kan få en sagoberättelse i. Det beror ju på hur gamla barnen är, eller de här chipspåsarna. Men att det blir som en väsensvandring, man följer en berättelse i naturen då. Och då kan det, allting med delmål brukar vara någonting som lockar fler då. Sen har vi ju Långviken och där det här väldigt mycket aktiviteter man kan prova på och sådär. Så att lite sådana aktivitetsparker är inte heller fel för att komma ut och komma igång i alla fall.
Och så tar man med sig de här dillchipsen, så, ja, så får man ju alltid samma, eller hur?
Precis, det gäller en god matsäck.
Det är en av de viktigaste delarna. Tusen, tusen, tusen tack för den här alla synnerligen sköna och gröna tips. Och tack för att du kom till Ekopodden idag.
Tack.
Och vi ska gå vidare i podden och fördjupa oss lite mer i hur det står till med vår hälsa och vad vi som kommun kan göra för att främja en god hälsa bland våra invånare. Och vi har ju nämnt friluftslivets betydelse redan, men det finns ju saker att göra i stan också, kan vi berätta.
Ja, det gör det. Men vi ska kolla lite fakta först. Hur står det egentligen till med folkhälsan i Sverige? Våra levnadsvanor. Och vår kollega Hanna har försett oss med statistik från Folkhälsomyndigheten och regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet, minsann.
Ja, så vi kör lite snabba fakta här då. Och då är det så att svenskarna tillbringar 70% av sin tid liggande eller sittande. Och både barn och vuxna sitter mellan 8 och 10 timmar per dag. Och det gäller även så små barn som 4-5-åringar. Sen är det mer än hälften av alla vuxna och mer än vart femte skolbarn som har övervikt eller fetma, och den andelen ökar. Nästan varannan svensk har farligt låg kondition. 1995 så var andelen 27% och 2018 har den gått upp till 46%. Och med hälsofarligt låg kondition, det menas att man inte orkar gå 10 minuter i rask takt utan paus. Sen ökar den psykiska ohälsan. Och även klyftorna mellan de som har en god hälsa och en sämre hälsa ökar.
Mm, allt det här, Stina, är ju jobbiga siffror att ta till sig. Samtidigt är det lite som när IPCCs rapporter kommer, alltså FNs klimatpanels rapporter. Det är inte så nytt. Vi känner till problemen och vi känner till behoven, men ändå går det inte åt rätt håll. Vi rör oss alltså mindre och stillasittandet ökar.
Så är det, och det finns ju nationella rekommendationer om hur mycket vi ska röra på oss. Vi har pratat om det i tidigare avsnitt, grönskönt heter det. Men vi kanske ska ta det igen då för att påminna. Barn och unga, de behöver då komma upp i puls i minst 60 minuter per dag och sen någon form av styrka på det också, styrketräning. För vuxna då är rekommendationen 150-300 minuter konditionsträning per vecka plus styrka. Och för äldre så är det samma sak. Plus att de också behöver lägga på lite balansövningar då för att undvika fallolyckor, antar jag att det är.
Mm, så 150-300 minuter per vecka, alltså 2,5-5 timmar ungefär, ska sättas i relation till att en vecka består av, och nu har vi lånat en miniräknare här Stina, det kan vi erkänna, 10 080 minuter. Så räknar vi bort de här 7 timmar sömn per dygn så återstår ändå hela 7140 vakna minuter. Mm. Och då känns det fullt rimligt att vi allihopa ska kunna prioritera 150-300 minuter träningstid.
Ja, det är som du säger, det är en fråga om prioritering. Bara där. Men vad kan vi göra då för att få folk att röra på sig mer? Och då har vi den här kommittén då, som du nämnde förut. Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Och de pekar på att vi behöver jobba inom flera olika arenor för att få både barn och vuxna att röra på sig. Och vi har nämnt ett inkluderande friluftsliv, det är ju en av sakerna som de nämner. Men också det här med hälsofrämjande samhällsplanering, att vi verkligen skapar miljöer för rörelse.
Och här ska vi berätta om någonting som heter rörelsefaktor. Det är ett verktyg som handlar om att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen och i byggandet. Och det har tagits fram av Riksidrottsförbundet tillsammans med FOIAB-arkitekter.
Atleter och arkitekter i samarbete.
Ja.
Och syftet med det här rörelsefaktor då, det är ju att redan på planeringsstadiet i det kan vara en översiktsplan eller planering av en ny stadsdel eller ett litet kvarter, att då skapa en helhetsbild och underlag för diskussion kring den fysiska aktiviteten och de faktorer i den byggda miljön som påverkar vår lust och möjlighet till rörelse.
Ja, och det här med att röra på sig, det kan ju vara både organiserad idrott och till exempel i sporthallar och utanläggningar. Det kan vara spontan idrott, som när du sprang där då häromdagen. Vardagsaktiviteter på lekplatser och skolgårdar. Och det kan vara aktiva transporter som när man cyklar eller går på gångvägar för det här helt enkelt.
Precis, och så finns det då exempel på frågor som man kan ställa sig i planeringen. Och det kan ju vara då, hur ser tillgången ut när det gäller ytor för organiserad idrott eller spontanidrott inom olika geografiska delar av kommunen? Och hur ser strukturerna ut för möjligheten till aktiva transporter? Finns det sammanhängande transportnät som kopplar ihop viktiga områden? Eller saknas det då? Och finns det också ett antaget styrdokument? Har kommunen någon vision för idrott och fritid? Eller så kan man gå in mer i detalj i ett särskilt geografiskt mindre område då. Och då kan man ju fråga vilken målsättning finns för stadsdelen ur ett rörelseperspektiv. Ska den här området vara en målpunkt för idrott och aktivitet och locka besökare från andra stadsdelar? Eller fokuserar man mer på vardagsrörelse för de som bor i området? Man kan också ställa sig frågor om man har fört en dialog med lokala idrottsföreningar och frågat vilket behov de har för funktioner och ytor i området. Eller om det finns plats för föreningar i bottenvåningen på, i ett kvarter med blandad bebyggelse.
Mm. Det var ju en väldans massa frågor där, och när man då har besvarat de här så poängsätts svaren och resultatet blir en rörelsefaktor för det här aktuella området. Låg rörelsefaktor, det borde ju då ge ett underbetyg och peka på att mer insatser för rörelse behövs helt enkelt. Och nu undrar jag, Stina, har det här verktyget använts någon gång i Kalmar kommun?
Nej, inte vad jag vet. Så där har vi något att ta tag i kanske.
Mm, det är bra. Det får vi ta med oss. Vi kan ju fråga Eva-Lena nästa gång. Ja. Mm. Bra. Men något som vi har tagit tag i, det är ju de satsningar som har gjorts i Södermöre. Och de vill vi också hinna med och lyfta fram. Det hinner vi väl, eller hur?
Absolut, vi har alltid för goda exempel i Ekopodden.
Givetvis. Ja, men då handlar det om en vandringsled i Ljungbyholm som verkligen kan rekommenderas. Jättefint och mysigt längs Ljungbyån. Den blev till genom ett LIDE-projekt, ett sådant här landsbygdsutvecklingsprojekt då, för ungefär 10 år sedan. Och ett samarbete mellan markägare, mellan föreningsliv och Södermöre kommundelsnämnd. Numera så betalar kommunen föreningen för skötsel, så skötsel sköts av föreningen. Och varje år har man en gemensam dialog om vad det är som behöver göras det kommande året. Och om man vandrar här så kommer man till slut till en plats med det lockande förföriska namnet Paradiset. Här finns det en liten ljuvlig grillplats också. Jättemysigt. Så ta med, på med promenadskorna. Varför inte ta bussen dit ut till Ljungbyholm. Och ut och njut i vitsippslandskapet.
Du pitchade det där väldigt bra. Jag tror jag tar med mig barnen redan till helgen faktiskt.
Får vi se om vitsippen har kommit fram då. Eftersom jag ju letade efter dem förgäves häromdagen här. Men i alla fall. Enligt SMHI så har vi vår. Den kom till våra trakter redan i mitten på februari. För det, enligt SMHI så är definitionen att det datumet när ett första datum av 7 med en vårtemperatur över dygnsmedeltemperatur över 0 grader helt enkelt. Och det ska vara 7 sådana här dygn i sträck fram med vårkänslorna. Och sen är det också så att vårans temperaturer har faktiskt blivit varmare den senaste tiden. Klimatförändringarna leder till detta. Vare sig det är Ljungbyholm, Stina eller Väsnäs som lockar, släpp fjärrkontrollen. Testa dina sinnen, dina organ. Sup in våren med ögon, öron, näsa, hjärta och andning. Vem vet, du kanske glömmer ett och annat bekymmer.
Det var fina slutord. Tack alla ni som har lyssnat. Ta hand om er, och vill ni höra av er till oss så går det bra att göra det till ekopodden@kalmar.se. Hej då!
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.